Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och i det nyhetsbrevet skriver jag de bästa tipsen från mina gäster. Jag skriver mina tips från min vardag som förgyller mig och får mig att må bra, och det vill ni inte missa, så gå in på carolinnorbeli.com. Ja, jag är lite, jag brukar ju alltid starta upp och säga att jag är lite trött, men jag har precis varit och tränat vilket ger mig lite mer energi, men annars så tror jag att jag befinner mig ungefär på samma plats som du. Att det är lite mörkt, men man kämpar på. Och snart kommer ju tiden då vi tänder massa ljus och jul och allt vad det är. Men som jag sa förra försnacket, så är jag liksom förundrad över vilka fantastiska gäster det är som kommer. Och som har kommit, men som ska komma till podden. Och dagens gäst, för att inte tala om det. Det är nämligen så att jag kan inte säga vilka det är, som sagt, men jag tänkte hinta lite. Det kommer några som pratar om sin utmattningsresa, för det vet jag att ni vill. Och det kommer en coach som blev känd via ett sånt här TED-talk. Och han är väldigt inspirerande. Det kommer en fantastisk kvinna som skriver om stress och oro och, på ett otroligt fantastiskt sätt. Och det kommer några, eller ett par, som ska prata om blå zoner och hur man kan leva, eller vad man ska göra för att leva länge. Ni hör, är det så att du inte prenumererar på Prestationspodden, gå in nu och prenumerera genast. Så det är bara, jag hoppas att de här avsnitten och det här avsnittet ska ge dig den energin som du behöver just nu. I övrigt, just som hände mig, det är att jag kommer skapa en kurs tillsammans med Nilla Gunnarsson som jag intervjuar här i podden. Hon är kostrådgivare, hon kan allt om kost och har ett fantastiskt blogg, Nillas Kitchen, och ett fantastiskt Instagramkonto där, och hon hjälper otroligt många människor just med kost och hälsa. Och vilket bra komplement till mig. Och vi ska göra en kurs som handlar om att stärka livsenergin. Och det kommer vi göra genom att hjälpa er med goda vanor, att ta tag i sig själv, men också då med Nillas kunskap med kosten. Och Nilla och jag kompletterar varandra otroligt bra, och jag är så glad att få ha en kollega, för att jag börjar mer och mer känna mig ensam. Alltså jag kör ju podden själv. Jag coachar ju själv, och jag har mina retreats helt själv, och jag blir mer och mer kufisk. Så vi kan ju tacka Nilla för att hon håller mig lite uppe. Vi hade ett jättehärligt möte där vi pratade om allt det här på Söder. Också för mig att bara komma till en annan stadsdel. Och hon hade dessutom två hundar som jag fick ta del av. Så den här kursen som går ut på att stärka din livsenergi. Det kommer komma ut mer info på Instagram, Caroline Norbeli Coaching, men också här såklart. Jag försöker leverera alla nyheter först här, för det är ju podden som är min kärna. Mm. Så där har ni något att se fram emot. Och vi tänker att kursen skulle börja i januari faktiskt. Så det ska bli riktigt spännande.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tar emot nya klienter och det är så att du känner att du behöver jobba med dig själv, vill utvecklas och dessutom minska stress, jobba med prestationskrav, att du kanske har ett behov av att prestera lättare och dessutom få kontakt med dig själv, så har jag några platser. Och är det så att du är intresserad så gå in på carolinnorbelit.com och där finner du recensioner från mina tidigare klienter och dessutom så kan du lämna en intresseanmälan. Och gör du det så kan vi ses 30 minuter gratis och du får chansen att se hur jag jobbar som coach. Retreatet, ja, det är ju på. Och den 22-25 maj åker vi till Deja i en grupp om max 10 personer. Bor i ett fantastiskt hus, tittar ut över havet. Bor uppe i bergen och har en kock som lagar hälsosam mat. Och vi yogar varje dag och vi mediterar och vi vandrar på de mest underbara ställena. Och jag kan lova att det här retreatet kommer vara ett minne för livet. Och jag får ju extremt många frågor kring retreatet och det är många som vill åka med. Nu kanske inte alla har bestämt sig än, men vill du med så gå in på carolinnorbelit.com. Till det här avsnittet har jag intervjuat Aron Andersson och han är äventyrare och han är inspiratör och han är en fantastisk föreläsare. Och han har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle drömma om. Till exempel tagit sig upp på Kebnekaise i rullstol. Ja, inspirerad blir man när man har träffat honom och jag hoppas att du som lyssnar också blir det. Så lyssna till Aron Andersson. Hej och välkommen till Prestationspodden, Aron.
Tack så jättemycket.
Ja, den här är ju en podd om stress men också en podd om prestation. Och prestation, alltså prestera, det är ju något du verkligen har gjort.
Ja, det kanske man kan säga.
Ja, du har ju bestigit Kebnekaise i rullstol. Och svensk klassiker, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet, Lidingöloppet och flest rekord i fallskärmshopp och Ironman också. Jag tror inte att listan är slut.
Nej, den är nog inte det.
Vad är prestation för dig?
Bra fråga. Prestation för mig, för mig är det så mycket kopplat till passion och glädje att prestera. Och göra saker som jag verkligen gillar. Och sen kan man ju se prestation som att det är att skapa någonting och göra någonting och vad nu det än är. Men för mig är prestation alltid väldigt knutet till passion och glädje. Gör någonting som jag tycker är kul och någonting som är meningsfullt. För jag har försökt göra så många projekt och försökt göra saker som man kanske tänker att okej, men det här vill jag göra för att det här är bra, det kan jag tjäna lite pengar på, det kan jag göra för den anledningen. Men det blir aldrig bra för mig om jag inte har glädje, passion och att varför är det jag gör, ett syfte med det jag gör.
Vad blir skillnaden när du har den här passionen och glädjen och när du mer gör det för att du ska?
Skillnaden är att jag orkar fullfölja.
Mm.
Så om jag inte har passion, glädje och syfte så kommer jag börja dra igång ett projekt och sen blir det aldrig riktigt av för att jag orkar inte fullfölja det. För att jag ska kunna fullfölja så måste jag verkligen tycka att det här är kul och att det känns att ge någonting på riktigt.
Mm. Det är otroligt och det du har gjort, men jag tänkte att vi ska backa bandet till du var liten och fick ett cancerbesked. Berätta.
Jag fick ont i rumpan när jag var 7 år gammal. Och så undersökte man det på sjukhuset. Och där kunde man konstatera att jag hade cancer i bäckenet. Jag hade en tumör stor som en knytnäve som satt i korsbenet. Och det är ganska, eller minst sagt, traumatiskt när man är 7 år gammal. Jag visste inte vad cancer var. Jag fattade att det var något som var farligt. Och jag såg ju på mina föräldrars reaktion att det här är något som är väldigt, väldigt allvarligt. Så att där och då slängdes jag in i ett drygt år med cellgifter och strålning och behandlingar för att ta död på cancern. Och ganska snabbt så fattar man också att det funkar inte riktigt. Så man börjar ganska snabbt från läkarnas sida att leta andra alternativ. Och det sista alternativet man kom fram till, och det kanske enda alternativet, var att operera mig. Så jag opereras när jag är 9. Och i samband med den operationen så skär man inte bara nerver till mina ben, utan man säger också att du får inte sitta på det kommande året. Så att,
herregud, vad gjorde du då?
Ja, jag kunde inte använda benen så bra då, för att jag hade ju fått liksom den ryggmärgsskada jag har idag. Men sen var man också tvungen att bli väldigt kreativ och på något sätt, okej, hur löser vi det här? Och är det någonting som jag verkligen tog med mig från hela den perioden, så är det mycket att när vi står inför någonting som vi måste lösa, då hittar vi sätt att lösa det.
Hur löste ni det?
Rent praktiskt var det så här, men jag fick ligga ner mycket. Jag kunde sitta lite på knä så länge jag inte belastade rumpan. Jag kunde stå lite med rollator så. Det är väldigt jobbigt, men inget jag kan göra så långa perioder, men det gick ju att göra. Och ja, man fick hela tiden hitta sätt i vardagen att inte belasta rumpan.
Hur var det för dig när man är liten, är kompisar viktigt och man vill ju vara, eller jag ser på mina barn, de vill ju inte sticka ut även om de kanske gör det på ett eller annat sätt. Hur var det under den här tiden?
Tufft, såklart. Så, jag kommer ihåg under en period där så blev jag rundkörd av mina föräldrar i en vagn. För jag var för svag för att liksom orka gå lite på mina ben. Även med rollator och så. Och jag fick inte sitta ner. Och det var en väldigt märklig känsla. Det här att bli rundkörd i en vagn. Det gjorde man när man var något år eller 2 gammal. Inte man är 9 år.
Mm.
Så det tyckte jag var jättejobbigt. Och det där tycker jag är så fascinerande. Att det är så mycket så här stigma runt att vara annorlunda. Fortfarande i samhället. När jag var med på Let's Dance förra våren,
just det,
så fick jag väldigt, väldigt mycket positiva meddelanden, framförallt föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Jag kommer ihåg en mamma som skrev så här: hej, min dotter Emma skulle behöva sitta i rullstol. Men hon vägrar. Hon vägrar för hon vill inte bli sedd som annorlunda. Hon vill inte bli sedd som handikappad. Hon vill inte att folk tittar på henne. Och det där tycker jag är så sorgligt att det fortfarande är kvar. Att det fortfarande är så mycket sånt stigma i samhället. Men det som varit fint med den där historien var att den här tjejen då, sen hon såg som mig och Jasmin dansa på Let's Dance, så såg hon en rullstol på TV, så kände hon, nu vill jag använda min rullstol. Nu känns det okej. Okay. Så då hade hon till och med bytt sin profilbild i sociala medier till en bild med rullstolen.
Fint.
Och det blir man ju så jäkla rörd över det.
Ja.
Och det visar väl bara hur viktigt det är att man skapar ökad synlighet också i samhället med folk med funktionsnedsättningar. Det är inte så många med funktionsnedsättning eller så här fysisk synlig funktionsnedsättning som syns ut i media och sånt.
Nej, jag tror du inspirerar alla som känner sig annorlunda på något sätt. Eller ja, för det är ju det är inte så mycket som behöver vara för barn. Att vara, liksom, bara om de sticker ut lite grann så nej, kan det vara jobbigt.
Ja,
ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hur var tiden framöver? Berätta lite mer.
När jag var 10 fick jag äntligen bara sitta ner.
Mm.
Och bara den känslan är ganska så här absurd. Tänk om man inte suttit ner på ett års tid.
Helt otroligt.
Och plötsligt ska man sätta sig ner första gången. Och bara det så här lyckoruset så att man kunna sitta på en stol, sitta i en fåtölj, sitta i en soffa. Då är så här, wow, vilken grej.
Ja,
och det där tycker jag visar på så mycket så här på perspektiv i livet. Alltså jag kunde vara helt överlycklig över bara att få sitta ner. Och någon annan klagar på att man har så här lyxproblem liksom. Jag tycker det perspektivet är så himla, himla intressant. Och när jag väl fick sitta ner så fick jag också min första rullstol. Och rullstolen för mig blev alltid en väldigt, väldigt positiv grej. För jag gick från att man knappt kunde gå, använda rollator, allt var superbökigt. Till rullstolen blev ju något fantastiskt. Jag kunde rulla snabbt, jag kunde leka, jag kunde göra saker med kompisarna. Så att rullstolen för mig var alltid väldigt positivt förknippad.
Mm. Jag lyssnade till dig där du berättar om en kvinna som heter Pia som du fick inspiration när det gäller just rullstolen. För du hade lite motstånd.
Ja, men precis så här. Först fattade jag inte hur bra rullstol var. Men när jag precis hade fått sitta ner så åkte vi till ett rehabläger på Gran Canaria, jag och mamma. Och där träffade jag en kvinna som heter Pia som satt i rullstol och hade en ganska liknande funktionsnedsättning som mig. Och hon på det här lägret då nästan tvingade mig att testa hennes rullstol. För jag var lite rädd för det där i början. Jag fattade inte att det var bra. Jag tyckte, som du det här var inne på, att vara annorlunda, var konstigt så där. Jag tyckte att man var lite sån när man satt i rullstol. För jag fattade inte hur bra det var. Så på det här läget så i princip man tvingade Pia mig att prova hennes rullstol. Och jag gjorde det liksom väldigt, väldigt motvilligt. Och när jag väl testar den här rullstolen, när jag sätter den, tar några tag, så är det verkligen, wow, vilken grej. Och då ganska snabbt fattar jag, så här, jag kan rulla snabbt, jag kan leka, jag kan göra saker som jag inte hade någon chans att göra med den här rollatorn som jag gick med.
Ja, härligt. Vad tror du om den här tiden när du inte fick sitta ner? Har det varit en bidragande? Det är svårt att svara på, antar jag. Men kan det ha varit en bidragande faktor till att du har ju ett pannben. Det kan man ju inte sticka under stolen med.
Absolut, det är klart jag har pannben. Och jag tror att mycket av det pannbenet har kommit för att jag har utmanat mig själv. Också för att jag har tvingats utmana sig själv. De flesta personer där ute har aldrig testat sina gränser. Man har inte testat vad man är kapabel till. Man fattar inte hur mycket vi klarar av när vi tvingas klara av saker. Jag sattes i den situationen tidigt. Som 9-åring sa läkarna, du får inte sitta ner. Och dessutom, hej, vi har kapat nerver till dina ben så du kan knappt gå. Jag var tvingad att klara av det. Det är klart, jag lärde mig mentala strategier där som jag använder än idag, som gör att jag kan klara av de här äventyren och bergsbestigningar och vad nu den är för någonting. Precis på samma sätt som att det är mycket sånt jag åker runt och föreläser och pratar om, ja, men när det kommer till mentala strategier och sånt någonstans. Hur kan vi klara mer? Och jag tror att jag har haft en jättefördel av det jag gick igenom som barn.
Vad var dina föräldrars roll i det här? Har de varit bra, alltså har de varit duktiga på att peppa dig, eller har de... Jag tänker att du lever ju nu verkligen ett liv och gör saker som folk bara drömmer om att göra och kanske aldrig kommer till. Och du får vara med om saker, Let's Dance, allt möjligt. Har de varit en bidragande faktor?
Mm. Absolut, det är väl klart. Alltså, mina föräldrar är bäst, de har varit så fantastiska.
Mm.
Och sen var det ju kanske, om inte ännu mer tufft för dem när jag var liten och sjuk. För att man ser sitt barn vara sjuk och stå där på sidan och inte kunna göra så mycket. Jag tror att de alla dagar i veckan hade velat ta min plats så.
Mm.
Så att på många sätt tror jag att barncancer är kanske tuffare för föräldrarna än barnet. Så.
Absolut.
Men de har varit en otrolig stöttning och de har varit väldigt duktiga på att finnas där. Och sen när jag var fri från cancern också så här, men inte... tycka synd om mig själv. Eller inte låta mig tycka synd om mig. För att det är så lätt att barn, eller så här, föräldrar till barn med funktionsnedsättningar tänker att, men du sitter i rullstol, du kan inte göra de här grejerna. Man vågar inte pusha barnen på samma sätt som man vågar pusha ett barn utan funktionsnedsättning. Vilket gör att man kanske daltar med dem lite och då blir de där ungarna ganska odrägliga.
Mm.
Jag har varit på jättemycket så här, heter det. Amen.
Det kryllar ju lite av...
Så kan det ju vara i samhället också. Ja, vanliga barn som är odrägliga också. Men jag har varit på massa så här läger och sånt med i olika idrotter. Och då ser man ganska snabbt när det kommer dit barn som vill testa. Och så är föräldrarna med och föräldrarna går och hjälper dem med allt. De tar mat åt dem i matsalen. De, liksom, de gör allt åt dem. Så ungarna får inte göra någonting själv. Och de där ungarna är hopplösa. Så man får ju putta bort föräldrarna, bara försvinn nu föräldrar, så får vi uppfostra de här barnen och visa att de klarar så mycket mer än de tror. För har man levt en sån här skyddad liten verkstad med överbeskyddande föräldrar, och föräldrarna gör ju inte det för att vara elaka på något sätt, de gör ju för att de fattar inte att hej, ungarna klarar så mycket mer än du tror.
Tror du det var något beslut hos dem att de skulle utmana dig? De kanske förstod det här?
Jag tror det, jag har 2 yngre brorsor också.
Mm.
Jag tror att de fattade att vi måste göra allt vi kan för att behandla dem så lika det går.
Mm.
Och sen är det klart, vissa saker var olika såklart. Va?
Mm.
Men i största möjliga mån på något sätt tror jag det är jätteviktigt.
Och sen från det här och till att du gick, hur gick det sen då i gymnasiet? Och gick det bra för dig eller hur trivdes du?
Ja, alltså jag har alltid varit så här duktig i skolan, så skolan har gått bra så här betygsmässigt.
Mm.
Och sen var jag väl inte den så här mest så här sociala, kanske hade vi inte jättemycket kompisar och så. Men där jag la mitt fokus mycket under skoltiden var idrotten. För jag började med kälkhockey, jag började med friidrott, jag seglade. Så här. Jag höll på med väldigt mycket sport. Och fick så mycket glädje tillbaka av det. Det gav mig så mycket med idrotten. Så var mycket där mitt fokus låg. Jag tänkte att jag ska bli bäst i världen på idrott. Och tränade jättemycket och fokuserade väldigt mycket på det. Och det var väl det som mycket fick mig tillbaka till livet också, tror jag. Att så här, röra på mig och ta hand om min kropp. Och jag har aldrig varit så här typ deprimerad i livet. Det är klart man har haft tuffa perioder och och gått igenom tuffa saker. Men jag har aldrig varit deppig direkt.
Det är stor skillnad.
Ja, verkligen. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag alltid har rört på mig väldigt mycket.
Mm.
För att det har hjälpt mig så mycket att så här, klara av tuffa perioder.
Och var det dina föräldrar då som liksom visade dig att du kan göra... Jag kan tänka mig många som sitter i rullstol då är begränsade att de inte tror att nej, men det här kommer inte gå. Men du har det här mindsetet att det här ska gå. Är det något du bara har eller är det det de har sagt till dig?
Nej, men till en början så tror jag att jag hade det mindsetet i idrotten. Ja, men då tänkte jag vill prova idrotter och då var ju en massa andra personer i rullstol som visade vägen där och visade att det gick.
Mm.
Men det som fick in mig på äventyren är min kompis Johan Ers Nilsson som utmanade mig att bestiga Kebnekaise. Och när han gjorde det så visst, jag hade idrottat mycket, jag hade rört min kropp, jag var duktig på det. Men jag hade ju aldrig gjort ett äventyr.
Nej.
Så jag behövde ju någon som gav mig den här så knuffen i den riktningen och sa, nu provar vi det här. Och det fick mig att inse att så här, jag är så otroligt mycket mer kapabel än vad jag själv insåg. Jag visste att jag var bra på att pusha mig själv. Jag visste att jag var bra på att kämpa igenom saker. Men jag förstod inte att jag kunde göra den här sortens saker förrän han gjorde det.
Men han fick tjata lite på dig, va?
Ja, men jag trodde ju först inte att det skulle gå. Jag trodde inte jag skulle klara av det här. Så jag sitter i rullstol, jag har gjort ett äventyr. Jag kan inte bestiga berg, det funkar inte.
Nej.
Så jag sa väl att men det där gör vi inte. Men han tjatade och till slut sa okej, vi testar. Och ja.
Han har varit med i podden faktiskt. Nej, kanske avsnitt 4 eller något sånt. Ja. Han är härlig. Mm. Men vad var det som fick dig? Vad var det han, hur fick han dig liksom till slut att göra det då?
Men han fick mig att inse att det visst finns en möjlighet att det går. Mm. Han har ju varit där uppe så många gånger själv på Kebnekaise och han är ju äventyrare själv. Så att, ja, men jag tror att han fick mig fatta att men det kan visst gå.
Men vad var det för rädslor du hade då för som du blev tvungen att överkomma när det gäller den? När det gäller just det äventyret.
Jag tror inte det var så mycket rädslor. Det var nog mer än så här, men, så här logik.
Ja. Så här, men, ja, jo.
Jag sitter i en rullstol. Jag kan knappt använda benen. Hörru, det här liksom. Det är ingen bra idé. Så det var nog inte så mycket. Jag var inte så att jag var rädd för att dö direkt. Alltså, det är ju inte särskilt farligt berg på något sätt. Det är ju en promenad. Okay. Så det var ju mer så här, jag tänkte, men det här går ju inte, det är bara en dum idé. Varför ska vi lägga massa tid och energi på det där?
Men hur gick det med rullstolen där uppe? Vad var svårigheten?
Alltså, Kebnekaise är dålig handikappanpassning på. Rullstolen funkar ungefär
dåligt, de har inte kommit dit.
Rullstolen funkar ungefär 50 meter. Ja. Och sen gick jag på kryckor och drog mig fram på armarna och kröp. Alltså det var en lång process.
Var du arg på Johan under processen?
Nej, det var jag inte. Jag var inte arg på honom, utan när vi var där uppe så var det mer så att nu jävlar. Så jag bet ihop. Jag bara körde så hårt jag någonsin kunde. Jag tänkte, jag ska göra allt jag kan för att ta mig till den där toppen.
Och hur länge sitter känslan av att du har presterat och lyckats? Hur länge sitter det i dig?
Det där tycker jag är intressant. Just jag vill hoppa tillbaka till en annan historia för att prata om det där.
Gör det.
Jag var 13. Jag var i Schweiz på mitt första så här mästerskap i friidrott. Var på junior EM i Schweiz 2001 tror jag att det är. Och jag hade tränat länge för det där. Jag hade som mål att jag ska ta mig dit. Jag ska ta en guldmedalj. Så. Och så jag står på startlinjen för 100 meter. Startskottet går, vi kör. Och jag lyckas komma först i mål. Och då var det en sån här otrolig euforisk känsla som vällde över mig. Jag bara, jag lyckades, jag tog det där guldet. Yes! Och bara 20 sekunder senare kanske så kommer en känsla av tomhet. Som säger så här, var det inte mer? Var det bara det? Och det som var intressant med det här var att då tänkte jag, okej, det räcker inte med ett junior med EM-guld. Jag måste ta två i alla fall. Så då tog jag till på samma mästerskap. Och det var exakt samma känsla. Tog jag till exakt samma känsla. Så bara okej, det räcker inte med junior-EM. Jag måste vinna junior-VM såklart. Så tog jag 10 junior-VM-guld. hjälpte inte det heller. Så att jag under en lång, lång period, under många års tid, så jagade jag verkligen nästa prestation och tänkte att får jag bara den där grejen, klarar jag bara det, då jäklar, då blir jag lycklig, då blir det bra. Och någonstans längs den här vägen så började jag fatta att min lycka ligger inte där framme i målet, utan jag måste bli bättre och njuta och ha kul längs vägen. Och sen jag ändrade det mindsetet så har jag också märkt att när jag väl uppnår något, när jag klarar någonting, så blir det mycket mer bestående lycka utav det också. Så när jag kom upp på Kebnekaise till exempel, så visst njöt jag stunden där uppe, men jag har njutit mycket av det ögonblicket sedan dess också.
Men vad gör du? För jag tänker att de som lyssnar är högpresterare, många av dem. Och kan känna igen sig att försöka nå det här, nå ett mål, kanske nå en lön, nå, vad det nu är. Och upplever den här tomheten. Hur tog du hand om den här tomheten?
Genom att prestera mer.
Ja.
Det var mitt sätt att ta hand om tomheten.
Okay.
Så att jag tänkte att det räcker inte. Jag måste prestera mer, prestera mer, prestera mer. Och någonstans längs vägen så började jag fatta att okej, det är inte där det ligger.
Nej.
Prestationer kommer inte göra mig lycklig. Att uppnå mål kommer inte göra mig lycklig. Men kan jag njuta av de små sakerna längs vägen? Alltså jag var ute och paddla kajak här om kvällen. Och jag är ute ett så här... spegelblankt vatten här i Stockholm, paddlar ner för stadshuset, det är lampor överallt, det är så vackert, och bara, jag stannar upp mitt i mitt träningspass och tittar ut överallt och ser, wow, vad vackert det här, gud vad tacksam jag är att jag får ute på vattnet här och paddla i min kajak och se det här. Såna grejer har jag blivit mycket bättre på. Njuta av de här små grejerna, känna tacksamhet av de små grejerna,
att det inte är bara att drivas framåt utan att njuta.
Och sen har jag så här ett citat som jag älskar, som är att ju större mål desto bättre resa.
Mm.
Vågar vi sätta upp de här stora häftiga målen för oss själva, så kommer vi också få mer resa att njuta av på vägen till målet. Förutsatt att vi är duktiga på att stanna upp ibland och verkligen njuta och inte bara jaga mot målet.
Men jag kan tänka, för många så är det ju också att man inte ger sig tid att sätta mål i livet. Alltså de bara kör på i sitt, de kanske jobbar på ett kontor, men de skulle också vilja vara ute och paddla och liksom, eller bestiga ett berg, men det krävs att avsätta tid. Hur gör du när du liksom sätter dina mål eller dina drömmar?
Mål och drömmar för mig handlar mycket om att få inspiration till saker som jag vill göra. Och ofta kommer de ganska spontant. Att det kommer saker som jag får för mig. Att, men det där verkar spännande, det där vill jag testa, det där vill jag göra. Och sen formulerar jag det, okej, men vad är det jag vill göra då? Okej, men det är det här jag vill göra. Till exempel nästa sommar så har jag ett mål att bestiga Matterhorn i Schweiz.
Just det.
Så då har jag det som mål, okej, jag ska på Matterhorn. Och sen när jag väl liksom formulerar och jobbar kring det här, då gör jag lite som man gör i idrotten när man sätter upp ett träningsprogram. Idrotten när man sätter upp ett träningsprogram har, okej, men mitt mål är att jag ska vara med på OS. Eller jag ska springa Stockholm Marathon, eller vad jag nu ska göra för någonting. Och då sätter man upp, okej, men hur behöver min träning se ut dagen innan Stockholm Marathon? Hur behöver den se ut 2 dagar innan, 3 dagar innan, en vecka innan, en månad innan? Så man bygger det baklänges.
Mm.
Precis på samma sätt gör jag med mina mål. Så säger jag att jag ska till Matterhorn nästa sommar. Då sätter jag upp, okej, men vad behöver jag göra veckan innan? Vad behöver jag göra nu året innan? Hur behöver min planering se ut innan? Så man gör lite baklänges istället för att liksom göra det framlänges. Och jag upplever att då blir det mer strukturerat och då får man in det på ett bättre sätt. Så hela sin plan så.
Vad är det för typ av träning som behövs? Och hur stor utmaning är Matterhorn? Jag har ingen... Är det... Ja, antar jag större än Kebnekaise.
Du vet vilket berg Matterhorn är.
Ja.
Toblerone-berget.
Ja, just det. Toblerone. Det är otroligt snyggt.
Det är kanske världens vackraste berg. Det är magiskt fint. Mm. Och många utan rullstol har det tufft att ta sig upp där. Om vi säger så. Så att det blir inte lättare med rullstol. Och det som är också Matterhorn i mitt första riktiga så här klätterberg. Jag har ju varit på andra berg, jag har varit på men Kebnekaise och Kilimanjaro och Fuji och allt vad det nu är. Men de bergen är mer en lång vandring. Så det är en lång promenad, men den är tuff så. Och det kan vara högt och allt vad det är.
Mm.
Matterhorn är klättring på riktigt. det är brant på sina ställen. Ramlar du på fel ställe så ramlar du 500 meter.
Oj, oj, oj.
Så att du får inte ramla helt enkelt.
Nej.
Så det är jättetufft.
Och träningen nu då, består det väldigt mycket av styrketräning eller vad gör du för träning?
Just nu håller jag på att träna väldigt mycket konditionsträning i kombination med en del styrketräning, rörlighet och stretch och så. Mm. Det handlar mycket om att bygga upp syreupptagningsförmåga, bygga upp styrka och samtidigt hålla sig skadefri.
Mm.
För det där är en ständiga utmaningen att klara av att träna mycket hårt och inte dra på sig skador. Så egentligen kanske man vill träna så lite som möjligt fast få maximal träningseffekt för att kunna återhämta sig och hålla sig skadefri.
Men jag kan tycka, alltså, stöter du på många som säger att du inte kan?
Inte längre.
Nej, nej. Men vad gjorde du? För att jag tänker, det är ju någonting som är begränsande när man vill, vad man än vill. Det kan ju vara att ta ett chefjobb eller vad som helst. Men att man har röster både inom sig men också utanför. Men det här kan inte du. Vad gör du åt det? Eller vad gjorde du åt de rösterna?
Jag har ju de där rösterna i mig själv fortfarande.
Mm.
Och den rösten försvinner väl aldrig så.
Vad säger den då?
Jag tycker det finns många olika sätt att bryta sådana där mentala mönster. För vi får ha ju alla de där rösterna som säger att du kommer inte fixa, du kommer inte klara, det kommer inte gå. Du är för dålig, du har inte kvalifikationer, du är inte förberedd, du har inte gjort jobbet. Så jag tror vi alla har varianter på de rösterna.
Mm.
Och för mig att bryta mönster handlar om massa olika saker. Kanske enklaste saket att bryta negativt mönster i huvudet när det kommer dåliga tankar är att röra på kroppen. Vi alla vet det någon gång, så här, kommer man hem från jobbet en dag, man är trött, man är sliten, man har bara dåliga tankar, inget känns bra. Så inser man att man har bokat innebandy med kompisarna.
Mm.
Och så kan man inte svika kompisarna, så man går och kör den där jäkla innebandyn, men man vill inte riktigt. Men så kommer man därifrån och mår mycket bättre. Enklaste sättet att bryta ett mönster, röra kroppen. Så.
Mm. Tycker också. Mm.
Men så finns det ju en massa andra varianter, allt ifrån liksom andningsövningar man kan göra med kroppen till att bara forcera ett leende, ser man också att det bryter mönster.
Mm, mm.
Så det kan man göra med kroppen. Det är ju ett steg i det här. Ett annat sätt att bryta mönster för mig är tacksamhet. Och få perspektiv på saker. Också jättebra.
Hur övar du? För det har jag hört dig säga och det är väldigt intressant. Hur övar du tacksamhet? För det är en sak att liksom säga att ja, man är tacksam. Men hur har du någon slags liksom ritual eller?
Jag hade ritualer kring det där innan. Typ innan jag skulle gå och lägga mig. Så här, men vad kan jag vara tacksam för idag?
Mm.
Säg tre saker jag kan vara tacksam för idag som har varit.
Mm.
Jag gjorde det under många år. Och sen dess märker jag att det är så naturligt för mig att göra det där.
Mm.
Så att jag på något sätt inte behöver göra det. Och nu handlar det för mig mycket om när det händer saker i vardagen. Ja, men man får dåliga besked, saker händer. Så frågar jag mig själv, vad är bra med det här? Vad kan det här ge mig som är bra?
Mm.
Och tittar man noga på det så finns det alltid någonting bra om saker och ting. Svårt att se det i situationen ibland, men det går att hitta. Eller vad kan jag vara tacksam för med det här?
Ja,
att hela tiden få sig själv det.
Precis, för det pratar du ju om vända motgång till framgång. Och det kan ju vara väldigt svårt. Man kan bli otroligt nedslagen av en motgång. Kanske förlora jobbet eller jag vet inte vad. Hur gör du då i motgångar? Har du haft någon motgång?
Nej, alltså? Aldrig. Jag har aldrig haft en motgång i hela mitt liv.
Ja.
Jag tror, om vi ska titta på, dels har jag haft så här idrottsmotgångar, äventyrsmotgångar och allt vad det är. En motgång som kanske är mer relaterbar som jag hade förra året. Så här, jag och mitt ex skilde oss förra året. Det är tufft. Det är väl så här, halva Sveriges befolkning som gör, eller ungefär.
Just det.
Eller så här, så. Och det är ju jättekämpigt och det är ju ett nederlag på något sätt. Det var väl inte det man planerade när man gifte sig. Men i det där fallet med skilsmässa då, så jobbar jag mycket med att tänka, okej, vad är positivt med det här då? Så har vi haft 8 fantastiska år tillsammans. Vi har gjort jättemycket roliga saker ihop. Och det kanske var det. Så här, ja, det är fantastiskt. Nu kan jag titta framåt. Nu kan jag hitta en annan person att ha massa roliga äventyr med att göra saker med. Och vara tacksam för det man har haft så. Tror jag är jätteviktigt i en sån situation. Och titta framåt. Okej, men vad kan jag göra för saker istället? Vad skapar det här för möjligheter? Och så. Istället för att just grotta ner sig i de här tycka synd om sig själv-känslorna. Och försöka få lite perspektiv på situationen. Så.
Det är jättebra. Men du har ju haft ett riktigt skitår, har jag för, sett.
Ja, jag la upp en video på det här om dagen från en föreläsning.
Mm.
Förra året var kämpigt. Vi började med skilsmässa och sen brände jag en fot på ett element. Och jag har ingen känsla, eller väldigt dålig känsla i fötterna. Så jag märkte inte det förrän 36 timmar senare. Massa antibiotikakurer på det som pajade magen. Jag var magsjuk i 2 månader. Gick ner typ 7 kilo. Och sen på det så fick jag ett sittsår, så jag kunde inte sitta ner på ungefär 2 månader. Så det är tufft om man inte sitter i rullstol. Jag har gjort det som liten, men nu i mitt liv så är det är kämpigt liksom. Väldigt, väldigt tufft. Och då jobbar jag väldigt mycket med perspektiv. Ett av de perspektiven bland annat var min kompis Saga. Saga och jag lärde känna varandra när hon var 15. Och hon skrev till mig på sociala medier, för hon hade fått en liknande cancer i bäckenet som jag hade när jag var liten. Och skulle opereras. Så hon ville förstå hur hennes liv skulle bli efter operationen och så. Och många barn överlever cancer idag. Saga var tyvärr inte ett av dem. Men hon var världens finaste och gav så mycket energi och någonstans maxade sitt liv innan det var för sent. Och kunde hon göra det med tanke på allt det hon gick igenom, då kan jag banne mig vara glad även att jag inte får sitta ner. Så.
Det.
Så jag jobbade, det perspektivet använde jag väldigt mycket under den här kämpiga perioden.
Jag förstår, och jag förstår att du såklart går igenom kämpiga perioder, men jag får en känsla av att stress inte bekommer dig så mycket. Hur hanterar du om du är i stressade situationer?
Jag tenderar inte att bli superstressad.
Nej.
Och jag tror att anledningen till att jag inte blir så stressad är att säga, men vad är det värsta som kan hända då?
Mm.
Så här, jag har cancer 4 gånger. Alltså så här, worst case scenario på den här grejen nu som jag tror kanske ska gå fel, som stressar upp mig lite. Den är inte så farlig om man jämför med att ha cancer. Alltså så här, på riktigt, vad ska stressa upp mig? Sen är det klart man får stress för små grejer ibland ändå. Men jag tror inte på den nivån som kanske många stressar upp sig för saker. Jag är ganska så här cool, easy going. Alltså så här, på riktigt, vad ska stressa upp mig?
Nej, det är bra. Det är perspektiv helt enkelt.
Ja.
Men sen, du har haft, eller jag har läst att du har en modell, någon så här 7 steg till framgång. Eller? Har jag fel?
Ja, det är min första bok.
Mm.
Och länge sedan, den pratar jag inte om längre nästan.
Nej.
Det var så här länge sedan.
Ja.
Den modell jag pratar om mest nu, det är på föreläsningar och sånt, något som heter matmodellen. Som egentligen också ett sätt att så här, sätta sig själv i lite bättre mode och så här, men må bättre. Och den står för 3 olika saker. M:et är för mikromål. Som är så här, vad är nästa lilla steg? För jag tror att det är också ett bra sätt för att just så här, byta fokus. Okej, men vad ska jag fokusera på nu? Så här, vad är nästa typ lyxstolpen när man är ute och springer? Vad är nästa mail på jobbet? Eller vad är nästa så här, skjutsning till, för ungarnas träning? Så det är ämnet, så här, mikromål. Vad är nästa lilla steg? För jag tycker att vi tenderar att ha fokus för långt fram på saker och ting. När man ibland kanske bara måste fokusera här och nu. Speciellt när det kommer till stress. Vi stressar upp sig för det som är långt här framme.
Verkligen.
Inte så mycket för det som är här och nu.
Katastrof.
Ja,
tänk.
Precis.
Ja.
Så det är mikromål. A till anledning. Så varför gör jag det här? Vad är mitt syfte? Varför gör jag det här? Kan vi påminna oss om det, så kan vi få väldigt mycket kraft. Och har vi inte bra anledning, kanske vi ska hitta en anledning eller göra något annat. Och T står för just tacksamhet.
Mm.
Så, kan jag hitta något att vara tacksam för just nu? Och även om man inte vill hitta något att vara tacksam för, eller om man känner att man har någonting, så finns det alltid något man kan vara tacksam för. Och tacksamheten hänger upp mycket med perspektiv. Så den modellen jobbar jag mycket med nu. Som är egentligen mikromål, anledning, tacksamhet. Så min lilla matmodell. Så.
Jättebra. För ja, det är ju verkligen. Man, i horisonten där borta har man lite katastroftänk. Vad ska, men om man är idag, nu är vi här i den här intervjun. Och sen betar man av nästa, så blir det inte så farligt. Men det tar jag med mig. Jättebra. Men vad tror du är anledningen att vi har så många utmattade människor i Sverige idag och så hög stress, att det är en så stor folksjukdom helt enkelt?
Jag tror att det finns många olika anledningar till det. Att stress är ett jätteproblem idag. Först och främst, som jag var inne på innan. Jag tror att jag har klarat väldigt mycket i mitt liv. Många tuffa perioder. För att jag tar hand om min kropp. Jag tränar. Jag äter bra. Jag sover bra. Jag gör alla de här sakerna som är jätteviktiga för en grund. För någonstans där. Fysiologi hänger ihop med psykologi. Mår inte kroppen bra. Så kommer du inte må bra i hjärnan heller.
Nej.
Det tror jag är första steget till välmående. Och alltså, hur många personer äter mat under en veckas tid där det inte finns något halvfabrikat alls i den maten?
Mm.
Kan det vara 2% av vår befolkning? Alltså det är väldigt, väldigt få. Och där tror jag är första steget vi behöver titta på för att så här, ta tag i vår stress och ta tag i våra problem. Så här. Vi behöver få i oss råvaror. Vi behöver få i oss byggstenar för att kunna bygga bra tankar. För har vi inte det så kommer vi inte ha bra tankar. Kommer vi stressa upp oss över saker. Kommer vi ha ett problem. Det tror jag första steget. Och sen, nummer ett tror jag handlar mycket om perspektiv. Att kunna sätta saker i perspektiv. Så här, hej, världen går inte under om du missar den här deadlinen. Världen går inte under om du någon dag är så här, känner att du är en dålig förälder för att du inte bakar bröd färskt till dina barn eller vad det nu är. Vi lägger väldigt mycket saker på oss som vi tror att samhället förväntar oss. Det är som att man pratar med alla personer som varit utbrända en gång. De tror ju någonstans, men jag tänkte att klarar inte jag mina uppgifter, gör inte dem, då kommer världen gå under. Och sen inser de, när de väl varit sjukskrivna, sen bara, företaget gick inte under, världen gick inte under, Nej. Någon annan tog ditt jobb. Det löste sig så.
Precis.
Och det perspektivet tror jag är så viktigt att ta med sig. Så här, hörru, det är lugnt. Worst case scenario är inte så farligt så.
Nej.
Att kunna få lite perspektiv på sin situation.
Ja.
De grejerna tror jag är jättenycklar. Så här, ta hand om sin kropp, äta bra, röra på sig och sen få perspektiv på situationen.
Verkligen, jag coachar ju människor och jag vill helst inte ta emot någon som inte tränar. För att det är en omöjlighet, tror jag, att må riktigt bra.
Om du tar emot någon som inte tränar och får dem att börja röra på sig, ser du skillnad i liksom, psykologin då också?
Ja, då behöver man inte göra så mycket mer. liksom, bara den grejen är så stor. Vi är gjorda för det här, alltså för att röra oss. Och det är enormt liksom, ja, stressande för kroppen att inte göra det och bara sitta ner. Ja, så det har du verkligen rätt i.
En sak jag skulle vilja lägga till också som vi har som en väldig utmaning idag är våra kära telefoner. Och med telefoner menar jag egentligen inte telefoner utan jag menar distraktioner. Det finns studier idag som säger att så här, men chefer i USA har sällan fokus under en dag i längre än 28 minuter. Sammanlagt fokus. Eller så här, vet du, sammanhängande fokus. Och vi stör så mycket hela tiden från alla håll. Det plingar i mejlen, det plingar i telefoner, det plingar i sociala medier. Vi ska vara nårbara hela tiden. Och där gör det så att vi inte blir så produktiva heller. När jag sitter hemma och ska kunna jobba och få jobb gjort på ett produktivt sätt så behöver jag först och främst ta telefonen och sätta på flight mode och gärna lägga den i ett annat rum.
Mm.
Sen tar jag en app på datorn som heter Freedom som jag startar. Stänger av allt internet på datorn och bestämmer hur länge jag ska ha det avstängt. Eller så kan jag göra så att jag får tillgång till exakt det jag behöver ha tillgång till på internet. Så att jag inte kan gå in på YouTube så att jag inte kan distrahera mig själv på olika sätt. Och sen kör jag något som heter Pomodoros på det. Det kör 25 minuters sektion som jag jobbar i.
Mm.
Så jag sätter en timer på 25 minuter. Under de 25 minuter jobbar jag på. Och sen vilar jag 5 och 25, 5, 25, 5. Gör jag de olika grejerna tillsammans så lyckas jag vara produktiv.
Mm. Vad strukturerad du är. Det är imponerande.
Men... Och det är inte alltid jag lyckas använda det här.
Nej, jag fattar det. Men det jag tänker vi båda känner ju... Madeleine på Yoga Man. Lyssnarna är vana vid att jag nämner henne eftersom
jag sitter där. Jag är gudfar till Maddes son Oscar. Det känns så fint.
Ja. Men är du inne på mindfulness någonting?
Nej, jag vet inte riktigt.
Har hon inte lyckats vinna över dig?
Ja, men, vad är mindfulness egentligen?
Ja, det är sant.
Så, jag tycker det är härligt att... Alltså, till exempel, jag läste en bok nu där man pratar om vikten att idag bara vara med sina egna tankar.
Mm.
Och det är vi nästan aldrig längre. Ska vi någonstans? Vi lyssnar på en podd. Vi är i telefon. Vi gör någonting hela tiden. Hur ofta bara är man med sina tankar? Och då påstås att det är något som heter standardnätverket i hjärnan som behöver bara så här dagdrömma lite, för det är då vi är kreativa, det är då vi gör saker, typ när man är i duschen så, eller vad man nu är. Och det där har jag verkligen jobbat på, att så här, försöka en liten stund varje dag bara vara med mina tankar. Och det får jag mycket när jag tränar, speciellt när jag är ute i kajaken. Jag har ingen telefon med mig, eller jag har en telefon men den är på flight mode så. Men det är jag med mina tankar. Precis. Och då kommer det en massa kreativitet, det kommer en massa bra saker. Så för mig blir det lite mindfulness.
Ja, exakt. När jag frågade frågan så såg jag dig paddla där precis samt. Så det är ju mindfulness.
Men för jag har provat så här, vet, sitta och meditera och så. Mm. Och jag har svårt för det. Det kanske jag skulle vara bra för mig, det kanske skulle vara bra att göra. Men jag har svårt att få till det.
Mm. Det är svårt för de flesta. Alltså det är ju svårt att sitta tyst, ja. Men många gör det, men jag tror att det är ett motstånd.
Det jag däremot tycker kan vara bra för att komma ner i det som kanske samma tillstånd i kroppen är att göra andningsövningar.
Det är jättebra.
Och en övning som finns då som visat sig ge väldigt bra resultat på folks stress är en övning där man kör så här, 2 inandningar i näsan på varandra och sen en djup utandning i munnen och så här, lite så här, men sen suck så här. Och sen så. Mm. Och gör den under 5 minuter i rad visar sig väldigt, väldigt bra resultat på stress till exempel.
Det, den påverkar parasympatiska nervsystemet och då lugnas man ner. Så att det, jag gör också väldigt mycket andningsövningar och jag tycker att för en viss personlighetstyp är det ännu bättre än meditation. För att man slappnar av på ett annat sätt, eller hur?
Ja, jag tror att det är ett lättare sätt att komma till avslappning för precis. Många än att försöka meditera till sig till avslappning.
Precis. Men vad drömmer du om och vad ligger i pipen?
I pipen nu att jag ska åka och surfa i jul. Lära mig vågsurfing.
Nej.
Jag tycker det ska bli superkul.
Ja.
Så ska jag till Fortaventura och surfa över jul. Jag har aldrig riktigt bara någon gång så har jag surfat några timmar så. Men det ska bli kul att få lära sig det lite mer. Och det ser jag verkligen fram emot.
Det är jättekul.
Sen har jag en massa föreläsningar på gång. Olika projekt med det. Håller på att titta på att släppa en online-utbildning. Och kurs och prata så här, motivation och driv och sådana saker. Och,
just det.
Ja, men det är sådana grejer på gång. Så det tycker jag känns kul.
Superspännande. Och om de är intresserade, eller ni som lyssnar är intresserade av att anlita dig som föreläsare. Du är en fantastisk föreläsare.
Ja, men tack så mycket.
Eller vad kommer de i kontakt med dig?
Ja, det är lättast att gå in på min hemsida, aronandersson.se. Så kan man skicka in ett förfrågan där. Så får man prata med Erik, min bokare som sköter allting sånt. Han är superduktig och svarar snabbt, så att det är bra. Annars kan man följa på sociala medier.
Och är rolig också, skrev du till mig.
Ja, Erik är rolig också. Han är mycket roligare än vad jag är.
Så det är bara det. Hör av dig.
Verkligen.
Ja, men tack snälla för din tid, för att du kom till prestationspodden.
Ja,
och fortsätt med ditt fantastiska mindset.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
tack till dig som lyssnar. Kom nu ihåg att om du gillar det här avsnittet, gå in på din app där du lyssnar ifrån, lämna en recension och varför inte bara sprida det till vänner och bekanta. Men framförallt så hoppas jag att du har en jättebra vecka och vi hörs nästa vecka.